Nu är det dags för pubquiz igen på två feta grisar på ringen. Jag, Mattias Axelsson, kör quiz den 2 maj klockan 18.30. Drar vi igång. Max 5 i varje lag. Fina priser och god mat och god öl utlovas. Välkomna.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Hej och välkomna till Kungar och krig, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Det här är en podcast som går igenom den svenska historien kronologiskt från forntid till någon form av nutid. Jobbar vi oss långsamt framåt genom den svenska historien. Och det jag gör i den här podden, det är att jag på olika sätt dyker ner på olika platser och händelser för att prata om personer som på olika sätt har format den svenska historien. Vi är just nu inne i en specialserie om det stora nordiska kriget. Och det är en serie som jag har hållit på med ganska länge nu. Jag tror att det är det, vad kan det vara? 12-13 avsnittet, någonting om det stora nordiska kriget. Och i dagens avsnitt så ska vi efter två utflykter till områden där Karl XII inte har varit inblandad återvända till just kung Karl XII för att se hur det går för honom. Senast som vi pratade om Karl XII, det var ju i anslutning i avsnittet om kalabaliken i Bender 1713. Och nu är tanken att vi ska ta vid där vi slutade i det avsnittet. Men innan jag drar igång så tänker jag som vanligt passa på att tacka er som är månadsgivare på de högsta nivåerna. Och då är det Mats Kjellqvist som är kung av Guds nåde. Det är Anders Harrison, Anders Stålnacke, Gustav Valdemar Lantz, Pontus Henrys, Joakim Rodin, Jonny Rönnberg, Jonathan Holmström, Kim Rönnholm, Micke Bodell och Rickard Wallman som är kungar på patreon.com/kungar och krig. Och är du inte redan månadsgivare på patreon.com/kungar och krig så får du jättegärna bli det. Man går in på patreon.com/kungar och krig och registrerar sig där och väljer själv hur mycket man vill bidra med. Man kan vara lågadel från 25 kronor i månaden upp till då kung av Guds nåde. Det man får om man är månadsgivare, det är att man får tillgång till alla avsnitt av podden, även de som är så kallat Patreon-exklusiva avsnitt. Just det här avsnittet kommer ju att bli ett gratisavsnitt, så det kan alla lyssna på. Men nästa veckas avsnitt till exempel kommer då att vara ett Patreon-exklusivt avsnitt. Dessutom så slipper du ju reklamen i avsnitterna. Om vi då ska återvända till Karl den 12:e. Så hade ju han tillsammans med en liten styrka efter det förödande nederlaget vid Poltava 1709 flytt söderut till det osmanska riket, medan resten av den svenska hären hamnat i rysk fångenskap. Under flera års tid försökte Karl den 12:e övertala den osmanske sultanen att alliera sig med Sverige och starta krig mot Ryssland. Men sultanen, han blir allt mer otålig med den krävande svenska kungen som dessutom kostar en massa pengar att ha härbärgerad. I februari 1713 så attackeras Karl den 12:s bostad av tusentals osmanska soldater och tartarer i det som har kommit att kallas för kalabaliken i Bender. Kungen försvarar sig men blir tillfångatagen tillsammans med ett antal av sina karolinska soldater. På order från sultanen så skulle Karl den 12:e ha flyttats söderut mot Saloniki för att eventuellt transporteras vidare till en ö i den grekiska övärlden. Karl den 12:e motsätter sig starkt detta. Om han måste flyttas så föredrog han Adrianopel som var närmare så att säga händelsernas centrum, och därifrån så tänkte sig Karl den 12:e att han skulle kunna lösa konflikten med sultanen. Karl den 12:e lyckas undvika Saloniki men hamnar inte i Adrianopel, utan istället hamnar han 4 mil söder därom i den lilla staden Demotika dit han anländer den 6 mars 1713. Några veckor därefter så flyttas han till slottet Timurtas strax utanför Adrianopel. Hela tiden är Karl den 12:e dessutom sängliggande. För under nästan ett år så kan Karl den 12:e inte stå på egna ben. Den skada som uppstod i anslutning till kalabaliken i Bender är det som gör att Karl den 12:e befinner sig så lång tid sängliggande. Visserligen så hindrade skadan honom från att gå till en början, men normalt sett så brukar den här typen av benbrott läka på 2 månader ungefär. Och det finns de som menar att Karl den 12:e snarare än att ha varit långtidsskadad hade drabbats av det vi skulle kalla idag för utmattningssyndrom. Det här är ju en spekulativ diagnos att sätta på Karl den 12:e. Men vi ska ju vara medvetna om att Karl den 12:e här under ganska många år mött ganska svåra motgångar, och han hade ett stort ansvar som vilade på hans axlar som enväldig kung och med ett tungt ansvar som Guds utsände någonstans. Vi har ett vittnesmål från maj 1713 då Samuel Åkerhielm, som senare skulle bli riksråd och riksmarskalk under 1740-talet, anlände till slottet med brev från riksrådet i Stockholm, och där han berättade för Karl den 12:e om det miserabla tillståndet som Sverige hade hamnat i med attacker från Danmark i Skånelandskapen och med attacker från Ryssland in i Finland. Men den 28 28-årige Samuel Åkerhielm, han blev chockerad när han mötte den sängliggande kungen. Han såg sjuk ut, låg inte i någon prålig eller kunglig säng utan på en madrass på golvet, iförd sin vanliga uniform som Karl XII bar dygnet runt med undantag för stövlar och livrock. När man skulle bädda sängen så flyttades kungen till divanen som låg bredvid. Mat serverades på ett bord intill sängen. Regeringsarbetet fortsatte som tidigare, men inte alls med samma intensitet som man hade varit van vid. För det osmanska rikets härskare, Ahmed den tredje, så hade Karl den XII nu definitivt förlorat all betydelse. Han var fortfarande sultanens fånge och behandlades som sådan väl, men han var inte längre den bricka i det geopolitiska spelet som han hade varit från början. Man kastar inte ut Karl den XII och hans karoliner, men stödet som man gav till svenskarna minskade radikalt. Och de varor som man fick reducerades nästan demonstrativt. Så när vi kommer fram till våren 1714 så förstår Karl den XII att det är dags att lämna det osmanska riket. Han har sett och fått rapport om hur det svenska stormaktsväldet håller på att falla samman. Och han förstår också att hans idé om att leda en stor turkisk-tatarisk här hem till Sverige inte längre är möjlig att genomföra. Så den 27 april 1714 meddelar Karl XII sitt beslut om att bege sig till Stralsund. Det finns flera hinder som fortfarande ska övervinnas, särskilt ekonomiska. Särskilt som man från svensk sida inte längre kan räkna med något ekonomiskt stöd från den osmanska sultanen. Alltså behöver Karl XII låna pengar på annat håll. Och den som är honom behjälplig med detta, han heter Christian Albrecht Gråthusen, som var särskilt skicklig på att ordna finansiella lösningar. Gråthusen ska dö året därefter, 1715. Han var en svensk friherre och militär som gjorde snabb karriär. Redan som 17-åring så var han fänrik, blev överste löjtnant 1703 och överste vid drabanterna 1710 och blir sen generalmajor vid kavalleriet strax innan sin död. Men tack vare Gråthusens skicklighet att ordna just de här pengarna så är man under sommaren 1714 redo att lämna det osmanska riket. Resan från det osmanska riket börjar i lugnt tempo. Det dröjer faktiskt fram till den 20 september 1714 innan Karl den XII klockan 10 på förmiddagen lämnar Demotika, eskorterad av turkisk militär tillsammans med sina 130 närmaste män. Övriga svenskar som inte är tillfångatagna av ryssarna, de befann sig i Osmanska riket i närheten av Bender och tanken var att de skulle ansluta senare. Längs med vägen så samlas stora skaror av nyfikna människor. Många har hört talas om den svenska kungen, ryktet har gått och historier har berättats, men det är få av det osmanska rikets invånare som har sett honom i verkligheten. Man förvånas över att kungen har en så enkel framtoning. Här kunde man se en härskare över ett stormaktsvälde rida fram, men utan all den prakt som han var van vid. Istället så bar Karl XII en mycket anspråkslös uniform. Han red på en väldigt enkelt betslad häst och det här var någonting som man från det osmanska rikets invånare noterade som särskilt anmärkningsvärt. Vid slottet Timur Taish så gjorde sultanen en avskedsceremoni för Karl den 12:e och hans karoliner. Han, alltså Karl den 12:e, får flertalet avskedsgåvor, bland annat praktfulla tält, 11 hästar utrustade med dyra tillbehör och en ädelstensbesmyckad sabel. Allt det här får kungen av den osmanska sultanen. Den turkiska ledningen känner nog ingen större saknad när man ser Karl den 12:e rida iväg. Man är nog ganska bekväm och ganska nöjd med att äntligen bli av med den krävande och besvärliga kungen. Storvisiren Ali Pasha har beskrivit det som att han var ganska nöjd med att äntligen bli av med Karl den 12:e. Han ska i ett samtal med gråthusen precis innan avfärden sagt ungefär så här: mina föregångare har drabbats av otur och det har varit er skuld. Kanske bör ni också gå samma öde till mötes. Men jag råder er att bege er härifrån. Om ni absolut måste stanna kommer det ändå inte att gynna er till något. Vid Pitesti, som ligger nära gränsen till Österrike. Återigen så ska jag sätta en stor reservationsklammer kring uttalet av de här olika platserna och städerna som Karl den 12:e rider igenom. Men vi är i närheten av gränsen till det österrikiska väldet. Där tar den turkiska eskorten adjö av svenskarna och Karl den 12:e väntar in resten av sitt följe som hade blivit kvar i Bender efter tumultet. 2 dagar efter att den turkiska eskorten har tagit adjö av svenskarna så anländer resten av den karolinska armén under ledning av Axel Sparre. Till karolinerna så hade det också sällats några ytterligare som hade tjänstgjort under Karl den 12:s befäl, som några tyskar och några polacker och några kosacker. Karl den 12:e är åtminstone enligt Bengt Liljegrens biografi om Karl den 12:e, som är den huvudsakliga litteratur som jag använt mig av i min beskrivning av den här ritten. Enligt Liljegren så är Karl den 12:e tydlig med att han inte vill att de svenska soldaterna ska prata illa om Turkiet efter, eller deras invånare efter det att svenskarna återvänt hem. I en order från kungen så påminns soldaterna om vikten att visa tacksamhet för den hövlighet som turkarna har visat dem och att inte skylla några eventuella överträdelser på hela riket. Han uppmanade också till hövlighet och hjälpsamhet gentemot de följeslagare som kom med Karl den 12:e, eftersom stora delar av vistelsen i det osmanska riket hade finansierats med lån från dessa följeslagare. Och det är faktiskt så att inte mindre än 29 av långivarna tillsammans med sina familjer och tjänare, totalt runt 60 personer, följer med kung Karl den 12:e tillbaka till Sverige för att på så vis säkerställa att man får pengarna tillbaka och den ränta som finns med i lånet. Förhandlingarna om Karl den 12:s återresa hade pågått under en tid med den Habsburgiske kejsaren i Wien, Karl den 6:e. Karl den 6:e, han är väldigt nyfiken på den berömde svenska kungen och vill gärna träffa honom för att bilda sig en egen uppfattning. Men det är inte bara nyfikenhet på hur och vem Karl den 12:e är som driver kejsaren i Wien att träffa kungen, utan det finns också politiska motiv bakom att föra samman Karl den 12:e och Karl den 6:e. Även om det långa spanska tronföljdskriget hade nått sitt slut när vi kommer fram nu till 1714. Det är ju ett krig som började strax efter att det stora nordiska kriget bröt ut i början på 1700-talet. Men det når ju sitt slut här 1713-1714 genom freden i Utrecht 1713 bland annat. Men även om kriget, det spanska tronföljdskriget, alltså har nått sitt slut, så fortsatte de stora intressena att vara på spel i de västra delarna av Europa. Det finns fortfarande en rivalitet mellan stormaktsrikerna Frankrike och Österrike. kejsarens, alltså den österrikiska kejsarens, välvilliga inställning gentemot Karl den XII har, eller hade sina rötter i en strävan att begränsa de nordtyska förstarnas makt. För Österrike så var det av yttersta vikt att Sverige kunde behålla sina tyska provinser, alltså Pommern, Bremen-Werden och Wismar. Dessutom så fanns det något som Bengt Liljegren beskriver som en titelsjuka att hantera. Vid freden i Rastatt hösten 1714, som var det definitiva slut, som var den definitiva slutpunkten för det spanska tronföljdskriget, så hade kejsaren vunnit stora territorier, men han hade fortfarande sina ögon inställda på att gå i krig och erövra Spanien. Efter att ha själv bott i Barcelona i flera år så såg han fortfarande Spanien som sitt land. Han ansåg sig själv vara Spaniens legitime härskare, även om den som officiellt styrde var Filip den femte av den franska Bourbon-släkten. Kejsaren, han tog sig titeln kung av Spanien och vägrade ta emot brev om de inte var adresserade till kungen av Spanien. Karl den XII, han hade inte informerats om kejsarens nya titel kung av Spanien och kände sig själv kränkt när han fick reda på att han förväntades erkänna den spanska titeln, eftersom han hade erkänt Filip den femte som spansk kung redan år 1700. Karl, han vägrade, alltså Karl den XII, vägrade böja sig för kejsarens krav, särskilt som att det här skulle kunna orsaka spänningar mellan Sverige och Frankrike. Och det vill, de vill han absolut inte stöta sig med, då fransmännen, enligt Karl den XII själv, var de enda som inte hade svikit honom under de senaste åren. Kejsarens frustration växer när den svenska kungen inte lyder de order och följer de riktlinjer som han förväntas följa, eftersom Karl den XII genom innehavet av de tyska landområdena räknas som tysk riksförste och därmed underställd kejsaren. För att lösa de uppkomna problemen ville kejsaren att Karl den XII skulle besöka Wien officiellt, eller åtminstone tillåta en representant för kejsaren att besöka Karl den XII. Men Karl den XII, han ville undvika inblandning i de här konflikterna, avböjer alla sådana förslag och kräver istället att han ska få resa inkognito från Turkiet upp till Stralsund. Om detta nekas så hotar Karl den XII med att ta sjövägen ombord på ett franskt fartyg. Han vägrar att delta i någon form av byteshandel som skulle innebära att han skulle tvingas erkänna kejsaren som spansk kung för att kunna resa hem, eftersom Karl den XII menar att det här är under hans egen värdighet. Kejsaren gav till slut med sig, avstår från att Karl den XII ska behöva använda titeln spansk kung och tillåter Karl den XII att resa inkognito, alltså i hemlighet, genom det kejsliga territoriet. Kejsaren vill dock ha kontroll över vilken färdväg som det svenska följet tar genom hans rike. Han tillät till exempel inte att det svenska följet skulle passera genom det protestantiska Schlesien, och man undvek även att det svenska följet skulle passera genom större städer där det fanns en betydande protestantisk befolkning. Och anledningen till detta, det var för att man trodde, eller man fruktade, att Karl den XII:s närvaro i områden med en stor protestantisk befolkning skulle få den protestantiska befolkningen att vädra morgonluft, försöka få Karl den XII på sin sida, och att det här skulle kunna orsaka problem för kejsaren. Så det svenska sällskapet, som nu har fått tillåtelse att resa genom det kejserliga territoriet, delas upp i 5 separata avdelningar som rider iväg med en dags mellanrum. Och det är en ganska imponerande karavan som nu lämnar det osmanska riket. Det är militärer, kanslipersonal, betjänter, en massa hästar och vagnar, totalt över 1000 personer, över 1600 hästar och närmare 150 vagnar. Eftersom det är så mycket personal och så många hästar och så många vagnar som ska transporteras tillsammans, så blir reshastigheten initialt väldigt låg, vilket leder till att Karl XII tröttnar på alltihopa och beslutar sig för att själv lämna det stora följet och ta sig till Stralsund på egen hand. Han väljer ut 2 följeslagare som han litar på, överstelöjtnant Otto Fredrik von Düring och generaladjuntant Gustav Fredrik von Rosen. De här 3 skulle färdas före alla andra. Man beställer hästar åt dem och man ger sken av att det är 3 helt vanliga, obetydliga män som ska ta sig upp genom Europa. Efter det kungliga följet med von Düring och von Rosen så skulle generaladjuntant Ture Gabriel Bjelke, general Stanislav Poniatowski och överste Jean-Louis Bousquet färdas. Bjelke skulle klä ut sig till den svenska kungen, skulle låna kungens form och kungens värja, eftersom Karl XII själv ville undvika att bli igenkänd. Han ville också slippa eventuella förfrågningar från protestanterna att hjälpa till mot mot kejsaren. Han ville själv inte äventyra sin relation till kejsaren. Det förelåg även risk att det skulle göras försök från ryska eller polska eller saxiska soldater att röva bort kungen om han red ensam upp genom Europa. Han behöver dessutom då ett nytt namn, ny identitet. Det utfärdas ett pass åt kungen. Han kallas för kapten Peter Frisk när han ska resa inkognito upp genom Europa. Ett problem är dock att kungens utseende genom flygblad och skrifter och kopparstick och oljemålningar och medaljer och genom faktiskt också muntliga berättelser är känt på många håll i Europa. Många vet hur den svenska kungen ser ut. Så det krävs inte bara ett nytt namn utan också en passande förklädnad. Och en holsteinsk diplomat har en idé. Man föreslår faktiskt på skoj till en början att kungen ska ta på sig en av gråthusens svarta peruker, skaffa sig en nattmössa och en nattrock och alltid checka in på det finaste värdshuset i varje stad. När kungen kommer dit ska han omedelbart beställa vin, dricka rikligt av detta, flörta med värdinna och tjänsteflickor, ta av sig stövlar, byta till nattrock och tofflor och sedan efter att ha ätit och druckit för mycket gå och lägga sig och sova långt in på förmiddagen. Och om kungen skulle göra det här så skulle ingen känna igen honom, ansåg man. Karl den 12 själv ler åt den här idén. Och ska ha sagt, nåväl, jag ska följa ditt råd åtminstone på några punkter, om inte allt. Och det som blir resultatet av den här, kanske på skoj påkomna idén från början, det är att kungen tar på sig en svart peruk, en hatt med guldtråd och en rock brun med vitt foder. Och dessutom så väljer kungen att inte raka sig under resan upp till Stralsund. Förbereda sig för den sista delen av hemresan så lämnar Karl XII det stora sällskapet. Tillsammans med en grupp om 24 personer drar han sig tillbaka till en vingård som ligger en halvtimmes väg från den stad där resten av hans mannar befinner sig. Under 2 dagar så övar han och officerarna på sina hästar. Man gör bland annat övningar i form av att plocka upp en handske från marken i full galopp, vilket ofta ledde till situationer som fick kungen att skratta gott. En annan övning som han sysslade med, det var att rida genom små portar. 2 stolpar med en tvärslå ovanpå som fanns på vingården. Och för att utmana varandra så gör man successivt porten smalare och smalare. Och trots att Karl XII hade tillbringat de senaste åren i det osmanska riket sängliggande och relativt fysiskt passiv, så var han fortfarande väldigt skicklig på de här övningarna. Men en av deltagarna noterade med visst nöje att kungen en gång fastnade så hårt i en av de här smala portarna att man var tvungen att hugga sönder den översta stocken för att få loss kungen. Men nu är det då dags för kungen att bege sig mot Stralsund på riktigt. Den 27 oktober klockan 11 på kvällen så bryter sig Karl XII tillsammans med sina två följeslagare von Düring och von Rosen loss från resten av sällskapet och gav sig iväg. Även von Düring och von Rosen har tagit nya namn. Von Düring heter kapten Erik von Ungern och von Rosen har tagit kapten Johan Palm som sitt alias. I ett furiöst tempo så rider den här trion med varsin handhäst vid tygen från Valakiets slätter upp i de transylvanska bergen och vidare in i det habsburgska Siebenbürgen där vägarna slingrar sig fram mellan bergstopparna. Man har ingen vägvisare med sig. Kungen hade avböjt alla sådana förslag. Istället så föredrog kungen att rida på små genvägar genom skogsområden istället för att följa floden. Målet för den första etappen var ett pass genom bergen med en fästning vid namn Rotenturm, det röda tornet. Trion rider dock ganska snart vilse, men som tur är så stöter man på en stuga mitt ute i vildmarken där man får anvisningar om hur man ska hitta tillbaka på rätt stig igen. När natten faller på så leder man hästarna till fots för att undvika att gå vilse igen, men man kommer ändå av stigen och irrar runt i mörkret. Efter några timmars irrande så ser man klockan 3 på natten den 29 oktober en eld som indikerar att här finns det någon människa som man kan fråga. Och vid den här elden så ligger det en svinaherde och sover. Man väcker svinaherden och von Rosen, som talar samma språk som svinaherden, får information om var man befinner sig och hur man ska ta sig till det röda tornet. Mot betalning så åtar sig svinaherden att leda sällskapet på rätt väg. Nästa kväll så når man Kainin, som är en liten by där man stannar för att vila. Von Düring och Karl XII bryter själva upp vid midnatt och tar två nya vägvisare till sin hjälp. Von Rosen stannar kvar ytterligare 4 timmar innan han fortsätter. Trots varningar så beger man sig iväg, ledda av facklor från vägvisarna, rakt ut i mörkret uppför den branta och farliga vägen längs stup som störtar ner från berget. Man når fram till den gamla fästningen Rotenturm nästföljande morgon, och efter att man bytt hästar så fortsätter man omedelbart vidare tillsammans med 2 postiljoner som vägvisare. Och nästan allt på ritten är Hermannstadt. Väl framme i Hermannstadt så vilar man inte, utan man fortsätter vidare med 2 ytterligare nya postiljoner som sällskap och vägvisare. Den unge von Düring, han klarar dock inte av det här höga tempot. På väg mot nästa stopp så faller han plötsligt av hästen som om han vore död. Kungen och postiljonerna, som givetvis inte har en aning om att det är just en regent som man ledsagar, skvätter vatten i von Dyrings ansikte från en pöl i närheten och hjälper honom att återfå medvetandet. Hans tillstånd bedöms vara så allvarligt att kungen bestämmer sig för att lämna honom kvar tillsammans med den mest erfarne av de 2 postiljonerna som han haft som vägvisare. Düring återhämtade sig dock snabbt, och när han nådde den överenskomna mötesplatsen så upptäckte han förvånat att kungen ännu inte hade anlänt, eftersom kungen hade tillsammans med den mindre erfarna postiljonen faktiskt ridit vilse i mörkret. Men med kungen på plats så fortsätter resan genom Siebenbürgen och snart är man framme i Ungern. Den här resan företas ju på hösten 1714 och det är inte sällan både regnigt och blåsigt, och till Karl XII:s frustration så fanns det inte tillräckligt med ridhästar på den sträckan som man skulle ta sig fram på. Så man är härifrån genom Ungern tvungen att fortsätta i vagn, vilket kungen avskydde. Sent på kvällen den 1 november så mötte sällskapet en av den habsburgske kejsarens utsända fältmarskalk Welczeck på vägen. Även om kejsaren hade gått med på att Karl XII skulle resa inkognito, så hade han ändå skickat iväg Welczeck för att hitta den svenska kungen, ge kungen ett värdigt mottagande och se till att hans trupper togs väl om hand. Framförallt så var Welczecks uppgift att avråda Karl XII att resa med en för liten eskort, eftersom området som kungen skulle resa igenom skulle vara överfyllt av rövare. Welczeck, han hade fått ett signalement att gå efter. Enligt det här signalementet så skulle Karl XII vara en reslig man med smal midja och uppåtstruket hår. Kungen ska ha haltat något när han gick och dricka vin blandat med mycket vatten. Så Welczeck och kungen stöter nu på varandra på vägen, och trots att de talar med varandra en stund så känner inte Welczeck igen kungen på grund av mörkret och den faktiskt ganska goda förklädnaden som kungen har. Några dagar senare när Welczeck stöter på det sällskapet som kommer efter med Bjelke och Busquets och Poniatowicz, Wolfski, så misstänker han att Bjelke, som hade klätt ut sig till kung, faktiskt var kung Karl XII. Bjelke spelar med i komedin genom att bära kungens karaktäristiska uniform och långa värja. Men Welczeck förstår till slut att nej, men det här är inte kungen. Karl XII och Düring, de fortsätter sin färd genom det ungerska slättlandskapet mot Wien. De undviker staden Pressburg, dagens Bratislava, där de visste att kejsaren befann sig. De fortsätter, tyvärr för kungens del, att resa i en obekväm postvagn och når fram till Wien den 5 november, där man äter och fixar nya hästar. Och den här gången är det hästar som man kan rida på, vilket innebär att det är slut på att resa i vagn, vilket kungen är väldigt nöjd med. Så på häst så följer kungen och von Düring vägen längs med Donau mot Regensburg och passerar Linz utan att vila. Vid Regensburg så korsar man floden Donau och styr norrut genom de tyska furstendömena med korta raster och hästbyten längs med vägen. Ryktena om Karl XII:s närvaro följer under hela resans gång, och det påstås att han tagit in hos flera lokala makthavare längs med vägen. Men eftersom Karl XII reser inkognito så var det många som trodde att det var de efterföljande officerarna som var kungen. Nästa anhalt för Karl XII och von Düring, det var posthuset i Kassel, där det är nära att Karl XII:s verkliga identitet avslöjas. En svenskfödd officer som är i tjänst hos landgreven av Kassel blir misstänksam och tror att den där kapten Frisk är bekant på något sätt. Karl XII lyckas dock undvika att bli avslöjad och fortsätter sin resa norrut genom Mecklenburg och vidare genom svenska Pommern för att närma sig målet Stralsund. Och den 11 november klockan 2 på natten 1714 så knackas det på en av Stralsunds stadsportar. Den soldat som vaktar stadsporten tittar ut genom den lilla luckan och ser ett antal okända personer. En lång, skäggig officer i brun rock och svart peruk som påstår sig vara kurir och har brådskande meddelande till kommandanten i staden, general Carl Gustav Dycker. Den här kuriren säger att det är av yttersta vikt att han släpps in så snart som möjligt. Efter att flera militärer rådfrågats så får kurirerna tillstånd att komma in i stan och beger sig till general Dyckerts hus. General Dyckert han ligger och sover men vaknar till liv och blir intresserad när han får höra att kungen var på väg till Stralsund och möter besökarna vid husporten. Han känner snabbt igen Karl XII i månskenet trots kungens förklädnad. General Dyckert bugar sig djupt och ber kungen och von Düring att stiga av. Den tredje mannen i sällskapet, vägvisaren, får en handfull dukater. Man tar farväl av vägvisaren och Karl XII visas in i husets badstuga. Han somnar genast efter att ha lagt huvudet på ett bord. När Karl XII vaknar en kort stund därefter så visar det sig att han är ganska illa däran efter den snabba ritten genom Europa. Stövlarna har han burit sedan stoppet i Wien en knapp vecka tidigare. De hade gett rejäla skavsår. Hans fötter hade svullnat upp så pass mycket att det inte gick att ta av stövlarna utan en fältskär får komma och skära upp stövlarna för att få av dem från kungens fötter. Man lägger om såren och Karl XII får äntligen lägga sig till sängs och sova ut ordentligt tills nästa dag där han är ute och dricker och skriver brev och äter. En skräddare kommer för att ta nya mått för att sy upp en ny uniform till Karl XII. Mest av allt så tar kungen det dock lugnt, vilket efter en lång och ansträngande ritt är väl precis det kungen behöver. För på 14 dagar så har kungen till ryggelagt inte mindre än över 2000 kilometer. Det vill säga man har ridit mer än 15 mil per dygn i genomsnitt, vilket är en anmärkningsvärd bedrift. Hans följeslagare, alltså resten av soldaterna från det Osmanska riket, kommer först några månader senare i mars 1715 till svenska Pommern. Ryktet om Karl XII:s hemkomst sprider sig snabbt genom Europa. Kejsaren har underlättat hemresan för svenskarna från Osmanska riket och hoppas därför att Karl XII ska delta i den stora fredskongressen i Braunschweig för att få slut på kriget i Nordeuropa. I Sverige så hälsas nyheten om att Karl XII kommit till Stralsund med glädje. Det är ju första gången som kungen beträder svensk mark sedan i princip krigsutbrottet 1701 i samband med kriget med Danmark. För därefter så förs ju Karl XII med sina trupper över till de baltiska provinserna, slaget vid Narva, och därefter så lämnar ju i princip Karl XII Sverige för att inte återkomma förrän nu 1714. Det är första gången som man beträder svensk mark sedan 1701 helt enkelt. Det hölls därför tacksägelsegudstjänster, det skjuts salut med kanoner i Stockholm. Karl XII bestämmer sig dock för att stanna kvar i Stralsund ett tag, trots att många i Stockholm väntar att Karl XII ska ta sig till den svenska huvudstaden, vilket han ju faktiskt aldrig kommer att göra. Men när vi nu kommer fram här till 1714 och Karl XII:s hemkomst så är ju det ett helt annat land än vad Karl XII lämnade för sisådär 13-14 år sedan. Sverige står ju inför stora utmaningar, flera åtminstone av de svenska provinserna är ju ockuperade. I öst så har svenska delarna av Finland tagits över av ryssarna. Danskarna har ju anfallit Sverige söderifrån in i Skånelandskapen. Och dessutom så har ju även de tyska provinserna utsatts för anfall under den tid som Karl XII har varit i det Osmanska riket. Och det är om detta jag tänker att vi ska fortsätta med i nästkommande veckas avsnitt. Vi pratar lite grann om ockupationen av svenska Pommern 1711 till 1715, om belägringen av Stralsund 1715 och hur Karl XII så småningom då lämnar de tyska provinserna för att bege sig mot Norge för att anfalla Norge 1716 i det norska fälttåget. Men det är dit som vi kommer nästa vecka. Tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Tack till er som är patroner på patreon.com. Sen ska kungar och krig, så hörs vi igen om en vecka. Ta hand om er tills dess. Hej då!
Kungar och krig produceras av Reostat Media AB.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.